Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 306, där jag den här gången möter Mikaela Berglund, vd på Feminvest, som arbetar för en mer jämlik fördelning av förmögenhet mellan kvinnor och män och är en mötesplats för kvinnliga entreprenörer och investerare som har ambitionen att utbilda, stödja och inspirera kvinnor att investera och växa sina bolag och tillgångar. Efter att hon för 1,5 år sedan köpte loss Feminvest står nu Mikaela precis inför att lansera Nordens första fond med endast kvinnoägda bolag. Det här är ett samtal där vi får lära känna Mikaela och vad hennes drivkraft att förändra kommer ifrån. Och framförallt vad hon ser att vi behöver göra för att förändra och göra makten och synen på ekonomi mer jämställd. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 306 med min gäst Mikaela Berglund. Jag heter Eva Ekedal. Mikaela Berglund, välkommen till Karriärpodden.
Tack så jättemycket. Så underbart att vara här.
Och vi har suttit och testat rösten här nu i mickarna. Och då sa jag så här, åh, vilken skön, behaglig röst du har.
Ja, men den feedbacken har jag ju faktiskt fått vid flertalet tillfällen. Och det var till och med någon som sa, du skulle jobba på Karlavagnen. Så att jag har inte vad man brukar säga. Hur börjar introt där på Karlavagnen? Men
nej, jag vet väl, inte, men det är väldigt härliga för mig. Man kan ju somna till en typ.
Ja, men lite så. Karlavagnen.
Gud, vad härligt. Men du, vi ska inte alls sova nu. För nu ska jag äntligen, kan vi väl säga, få lära känna dig. För att du är en sån här person som har funnits i min filterbubbla. där vi jobbar ju liksom lite i samma sfär, kan man säga. Med nästan samma syfte, att vi ska få ett mer jämställt näringsliv på olika sätt.
Mm, det är ju fantastiskt att man kan mötas med våra olika kompetenser och racka i varandras liksom verksamheter och stå tillsammans.
Ja, men det var liksom time verkligen att du kom hit nu. Även om du har inte hållit på i 100 år. Så att det är inte så länge sedan som du startade. Men ändå så har jag sett, jag tror vi har varit på något gemensamt event också när vi inte fick kontakt riktigt, utan vi stod lite längre ifrån varandra. Mm. Så nu sitter du här och jag kan tänka mig att det är många som också har sett dig nyligen i sociala medier, för det, du har ju varit ute med den nya fonden som ni ska resa nu.
Det här är en dröm som jag har haft i många år. Och jag började med tanken om att resa fond för 2020-2021 där. Men då, det var så intressant för att i den perioden så var osäkerheten runt det för stor. Och de ifrågetecknarna runt var dominerade. Men desto mer man jobbar mot någonting och lägger en pusselbit i taget, till slut så är det så självklart.
Mm.
Så att du bara vet att så här, det här är ju, det är klart att det här kommer bli liksom, det finns jättegoda förutsättningar för att det här ska bli jättebra.
Mm.
Så att då, jag kommer ihåg när jag började, så fick jag så mycket frågor från kvinnor som är, driver samma agenda som vi, som ändå liksom, finns det tillräckligt med bra bolag som är rätt att investera i. Hur ska vi säkerställa liksom, vad är viktigt? Är det en kvinnlig vd eller är det en kvinnlig grundare? Eller, och vi har ju landat i att det ska ägas till minst 50% av kvinnor, i våran fond nu då, som det har landat. Men det var liksom så många frågor runt om vilket investeringsfokus, är det Sverige, är det Norden, finns det tillräckligt med underlag i Norden eller behöver vi gå ännu bredare liksom utifrån en marknad för att hitta rätt bolag, kan vi liksom, har vi tillräckligt med kompetens i de som hade jackat i från Invest då från början, eller blir det kredibilitet, kan vi resa pengar, hur mycket kan vi resa? Så. Och så träffade jag en kille som sa så här, så intressant, om vi pratar om att liksom investera i klimatet till exempel, klimattech, då säger investerare, ja, men det är ett bra tydligt fokus, bra nisch liksom.
Mm.
Men om vi säger att vi ska investera i kvinnor som då statistiskt inte får någon finansiering överhuvudtaget, då blir det så här ett ifrågasättande. Men finns det verkligen så många bolag? Alltså det är ändå en tredjedel av alla bolag som grundas av kvinnor. Det kommer mer skalbara bolag nu än någonsin tidigare.
Mm.
Och det är andra länder och Europa och USA ligger före. Vi i Norden som är så jämställda ligger i bakvattnet. Och liksom istället för att faktiskt identifiera den här potentialen och välja att tro på den, som Elon Musk gjorde med sin liksom SpaceX från början till exempel. Eller, alltså, det behövs ju att någon gör det. Och nu så har vi liksom valt att så här, det här står vi för. Och nu ska vi bara jobba och säkerställa att vi levererar på det här såklart.
Mm. Men det var ju bara här om veckan som det lanserades.
Ja, det är 1,5-2 veckor sedan.
Ja, så coolt. Det har hänt mycket de här senaste åren i ditt liv. Jag kan bara gissa det. När jag har liksom börjat nysta lite här kring din bakgrund. Och sen du klev in och faktiskt köpte Feminvest.
Mm.
Men vi kommer dit. Men ska vi inte, måste vi inte börja med vem är du egentligen?
Mm.
För att man liksom ska få känna in hela din resa. Så jag väljer lite olika vägar varje gång här i Karriärpodden. Antingen börjar man från där man är nu och backar. Ungefär som man gör när man intervjuar i rekryteringssammanhang. Eller också så... Och jag vet inte om jag är väldigt traditionell, men jag tycker ändå om att höra en människas berättelse från början. För det blir på något sätt mer, man får ihop det, man liksom förstår, aha, men var det så det var? Och då förstår man mer vem du är och sådär.
Mm.
Och varför du gör det du gör.
Mm. Mm. Men jag är uppväxt i en familj med 3 syskon, jag är mellanbarn, liksom stora syster. Men min storebror var ganska mycket... Han var lite mer i periferin, vilket gjorde att jag tror att jag blev lite stora syster mot mina 2 yngre syskon. Vi är 2 år mellan oss alla.
Okej.
Och mina första år präglades utav att mina föräldrar jobbade väldigt hårt utifrån att det var karga ekonomiska förutsättningar i början av 90-talet.
Mm.
Och de byggde hus, fick sitt 4:e barn 1990, så att huset stod klart 91. Mamma jobbade som sjuksyra på nätterna för att kunna liksom passa oss deltid på dagen. När vi då var 2 och 4.
Mm.
Och en liten bebis i han som föddes 91 och sladdis.
Mm.
Eller inte sladdis, men yngst. Och sen så jobbade pappa, han reste mycket samtidigt som de pluggade ekonomi.
Aha.
Mamma gick på föreläsningarna.
Båda två?
Mm.
Mm-hmm.
Mamma gick på föreläsningarna, tog anteckningar och pappa tog hennes anteckningar.
Nej.
Så för att kunna jobba. För att det var ju så höga räntor då. De hade precis, de hade 4 barn.
Ja, det var ju faktiskt kanske ännu värre än vad det är nu.
Ja.
Eller vad varit, ja. Mm.
Så den tiden har präglat mig, tror jag, på många sätt. I att se mina föräldrar jobba så hårt.
Mm.
Och det är en röd tråd där de på olika sätt har säkerställt att vi som barn har varit väldigt aktiva och haft ett högt tempo.
Mm.
Vilket jag har insett att inte alla andra har haft. Vi idrottade jättemycket. Jag simmade 6 dagar i veckan.
Okay.
Och gick sen över till modern femkamp liksom i yngre tonåren. Och mamma och pappa skjutsade och jag spelade fotboll och innebandy. Och min pappa jobbade jättemycket och han har alltid jobbat väldigt så. Haft starka liksom, tankar om politik och sådär. Även säkerhetspolitik. Så att vi har haft mycket debatter hemma.
Mm.
Om hur världen ser ut. Och liksom hur man kan vara med och påverka. Och driva utifrån en övertygelse. Mm. Tror jag faktiskt.
Mm, så där kommer också så här, ditt intresse för det samhällsengagemanget.
Ja, det kommer runt samhälls. Mm. Så kombination av att jag har sett mina föräldrar jobba så hårt. Inte liksom, de har aldrig strävat efter att bli förmögna eller så. Men har velat bidra och förändra och liksom engagera sig i samhället. Men också verkligen jobbat hårt och dedikerat i sina dagliga arbeten.
Mm. Mm. Och också liksom för att få ihop till både försörjningen och bygga hus. Och,
mm. Mm. Så vi sen så liksom så vi aldrig haft det så superbra ekonomiskt, men nu har de ju som många andra under den här perioden så har vi varit några goda år.
Mm.
Och om jag kommer ihåg liksom medans andra flög så bilade vi ner till södra Europa och liksom alla så här, bråk i bilen på väg ner, systrarna.
4 barn.
Vi länsade biblioteket.
Det är framför mig.
Ja, men alltså det var också så roligt för det var så långa resor och det fanns ju ingen underhållning så att mamma tog med oss till liksom stadsbiblioteket i Uppsala och vi lånade böcker som alla i familjen läste så att jag läste liksom allt ifrån Sagan om ringen och så här, trilogin när jag var
okej. 11. Du fick liksom ta det som
fanns. Exakt. Så att liksom blir ganska mångfacetterad i mina intressen också utifrån det.
Ja. Men det här med att de läste ekonomi då, var det redan här som du också så här, det där verkar vara något som, eller vad tror du?
Jo, men jag tror att det var en av anledningarna till att jag har... Sen så har jag, mamma och pappa har varit väldigt försiktiga när det kom till börsen. Så att jag berättade inte för dem om när jag... För jag ville inte göra dem oroliga. Och orkade inte heller argumentera för att liksom... För de tyckte att det var lite var svårt och oförutsägbart.
Mm.
Jag började spara när jag var 19 ungefär. Och gjorde det i hemlighet kan man säga.
Det var roligt, det var ditt bus liksom. Ja.
IPS ganska. Och pensionsspar satte jag upp. Så 200 kronor kom jag ihåg att jag började i pensionsspar också.
Men det är ganska trevligt bus måste man ju säga. Här, ja. I efterhand ändå. Men vad coolt. Och det där då, hur kom det sig att du tog det steget och började? Var du inspirerad av någon annan eller?
Nej, det var mamma och pappa hade en bankkontakt då som det var ju så förr att man fick en liksom
bankfamilj. Ja. Man var det ju dessutom.
Som man hade jobbat med liksom länge. Så att jag fick ett möte med henne per introduktion av min mamma. Och jag hade precis liksom jobbat under några månader för att göra mitt första lägenhetsköp. Det var våren 2008. Och jag ville börja plugga till hösten. Så att jag visste att jag kan få lån nu. Men kommer inte att få det sen. Och i det mötet då när vi signade lånet för lägenheten. Jag hade 50 000 i kontantinsats.
Mm.
Köpte en lägenhet för 795 000 i centrala Uppsala. På 34 kvadratmeter.
Stor grej alltså.
Ja, det var stort. Ja. Så tog hon upp det i mötet. Ja, men du ska inte du börja spara. Och då så tog jag spontant det beslutet att börja. Och sen så kom ju 2008s krasch på hösten.
Mm.
Och då påverkades jag på flera sätt. För att en av mina klasskompisar från gymnasiet letade efter lägenhet. Hade sparat 50 000 hon också. Men då förändrades insatskravet. Så att helt plötsligt så skulle du ha 15% i insats.
Mm.
Mot jag hade 5% och topplån. Vilket gjorde att jag hade kunnat köpa bara några månader innan. Och hon hade inte längre möjlighet utan skulle behöva spara ihop 100 000 till.
Ah.
Och det här tyckte jag var så intressant. Jag läste ekonomisk historia parallellt.
Okej, så det var ändå så här, det låg i linje med det du också läste då.
Ja, och det var ju en liksom tomteinstitution. Det var ingen som läste den kursen. Men sen var den superpopulär efter den hösten då, okay. När Lehman Brothers.
Ja.
Men då hade jag börjat då investera, sätta upp ett månadssparande och jag sålde i panik. För jag, även om det var bara några tusenlappar, så visste inte jag vad jag hade investerat i. Utan jag hade gått på rekommendation av att så här, du borde göra det här. Och då bestämde mig för att jag skulle förstå vad jag investerade i. Och så började jag om då.
Mm.
Så jag gjorde det bästa och värsta liksom, misstaget.
Ja.
För jag lärde mig, men jag...
När jag sålde i panik.
Där, jag liksom. Sålde helt fel och köpte in mig på toppen.
Ja,
egentligen.
Ja, ja, men det är också verkligen en lärdom då. Det var ju bra att det inte var miljoner det handlade om då.
Och då, det är också så här fantastiskt. För att när man förstår och tar ansvar och har lite distans till det så har man en helt annan känsla även i de värsta tiden när man fattar fel investeringsbeslut.
Mm.
Och det är det som har liksom, så jag liksom har en frihet i relation till hur jag placerar.
Mm.
Och det har påverkat mig så till den grad att jag har fortsatt att investera. Så att jag är jättetacksam för att jag tog det ansvaret själv.
Ja, och att du också liksom följde med i det här också nu. Kanske du var ganska snabb till att dra den slutsatsen då. Men alltså att det inte var så smart just det då. Det är ju sådana grejer som man tar med sig sen.
Ja, exakt. Mm.
Men vad drömde du om att det skulle bli då när du läste ekonomisk historia och ekonomi?
Nej, men då sökte jag in till ekonomprogrammet och kom in där. Och då trodde jag ju att som alla andra. Det var två saker man kunde bli om man läste ekonomprogrammet i Uppsala då 2009. Det var antingen managementkonsult eller revisor.
Mm.
Så jag sa att jag skulle bli revisor för att det tänkte jag att jag, det var väl liksom alternativet typ.
Mm.
Men ja, det är inte alls egentligen min kompetens eller vad jag tycker är intressant.
Nej, hur hade livet varit som revisor?
Nej, men
Michaela.
Ja, exakt.
Ja.
Det hade varit tryggt.
Precis. Lite, kanske lite mer stillsamt också.
Ja, eller?
Ja.
Ja. Mm. Men jag förstod ju ganska snabbt därefter att så här, det som drog i mig var liksom affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring och sådär. Men sen ekonomi var en viktig del utifrån företagande. Så att sen flyttade jag till London.
Ja, hur kom det sig då?
Jag hade bott i London innan jag pluggade då 2008 och det var jag också därför. Jag kommer ihåg att jag träffade en kille som jobbade på Lehman Brothers som blev av med jobbet. Liksom parallellt en kompis som jag tänkte såhär, oh, vad läskigt att liksom befinna sig i den här staden och inte veta vad man ska.
Mm.
Men då hade jag ändå en hel del vänner där så att jag flyttade dit och fick jobb inom affärsutveckling och marknadsföring för ett amerikanskt bolag.
Mm.
Jag hade något tillfälligt jobb också. Jag fick sparken till och med från ett, alltså jag har verkligen gått ut med en liten låda med en liten planta i. Ja. Den typen av.
Ja. Ja.
när jag jobbade med marknadsföring för ett bolag som sålde liksom action cameras eller kameror för inom extremsport och så. Det var inte riktigt min grej, ska jag säga.
Nej.
Men
du tog vad du fick där?
Jag tog vad jag fick. Mm. Och sen så när jag då fick sparken på det här jobbet efter jag hade jobbat där i 5-6 månader. Så det var min provanställning som skulle gå ut och då valde de att säga upp. Och trots att jag tyckte själv jag hade över 1000% ökning av försäljningen och sådär mot den nordiska marknaden. Så att jag var själv väldigt nöjd med resultatet. Så det var ingen bra arbetsplats. De hade väldigt hög omsättning. Så jag tror snarare att de utnyttjade liksom provanställningen för att få levererat kortsiktiga projekt.
Typ. Aha, okej.
Okay. Så jag jobbade med översättning, till exempel SEO och sådär.
Ja.
Men det förstod jag ju sen. Men
vad hände med dig då?
För då var jag i den situationen som min kompis från Lehman Brothers hade varit i något år innan. Och efter bara några veckor så hade jag fått ett jobb med mycket bättre lön. Mycket bättre arbetsförhållanden. Och där stannade jag kvar ett tag.
Mm.
Så att det
var meningen. Att
det var inte så illa egentligen. Nej. Det var typ att jag själv kanske var för lojal och inte hade sökt upp mig liksom, om inte de hade gjort det.
Mm.
Så väljer jag att tänka på det i alla fall.
Ja, men så där, det brukar jag också råda folk till när man hamnar så här. Det var inte meningen liksom, att du skulle vara kvar där, utan det är någonting annat.
Ja.
Och det var det då i ditt fall.
Mm. Ja, då får man ju en öppenhet. Och det blir
men också en erfarenhet på något sätt. Att, ja, det beror på vad det är för företagskultur och vad som är viktigt och så där. Brukar det ju landa lite på letter.
Mm.
Okej, men så att London-tiden då, hur summerar du den då?
Alltså det är min stad, jag älskar den staden och har alltid en del av mig kvar där. Jag trodde att jag skulle bo där länge.
Du trodde det? Var det som var drömmen liksom, eller?
Ja, men jag gifte mig till och med där och liksom bosatte mig för att göra det permanent med en brittisk person. Som sen inte mådde bra själv.
Mm.
Och det är det här klassiska typ att man blir väldigt överväldigad av en romans.
Mm.
Och utifrån det fattar snabba beslut om giftermål och sådär.
Mm.
Och sen så visar sig en annan sida av den personen. Så
Gud, nu kan man ju inte låta bli att tänka på Love is Blind. Har du sett den, eller?
Jag har inte sett den.
Okej. Ja, nej. Vi ska inte gå in. Vi ska inte gå dit. Men det
jag har förstått verkligen att det har engagerat något så enormt.
Ja, men det var i alla fall intressant att du hade den erfarenheten då. Alltså.
Men det tror jag påverkat mig mycket mer än vad jag tror.
Ja, vad har hänt? Vad är det som har...
För jag sålde... Då sålde jag min lägenhet, den där 34 kvadraten.
Ja.
Under den perioden. Så jag hade liksom ett litet kapital utöver att jag hade sparat.
Mm.
Och på bara några veckor så förändrades min livssituation så till den grad att jag med hjälp av vänner och familj liksom lämnade London.
Mm.
Via ett snabbt beslut om att komma bort ifrån en situation där jag mådde jättedåligt.
Mm.
Det finns alltid flera versioner, men min version är, jag skrev det i liksom meddelandet att så här, du är psykiskt och fysiskt misshandlande.
Mm.
Och konfronterade, men jag var så kär också.
Mm.
Så det tog ganska lång tid att liksom landa rätt. Så att jag var tacksam att jag hade vänner och familj i London. Och hemma här. Min familj fanns där verkligen för mig.
Som var betydelsefull för dig då.
Ja.
Ja, men det är ju då man verkligen behöver det. Vad har det liksom satt för spår?
Dels så hade jag pengar att hyra ett eget boende. Alltså parallella hyror i London. Jag sa upp mig. För att jag bara kände att jag måste börja om från början. Jag vill inte ha någonting kvar av mitt gamla liv. Jag ville ha liksom som att inte någonting skulle förknippas med det jag hade varit med om. Så jag såg upp mig från mitt fina jobb som jag trivdes bra i och startade företag i London. Så jag tror att jag var inte riktigt rationell för att jag var inne i en liksom virvelvind.
Mm.
Som gjorde att jag då utifrån min personlighet fattade beslut som sen resulterade att jag insåg att det var inte så farligt.
Nej.
Att starta företag, liksom att förlora jobbet. Att,
det värsta hade redan liksom hänt.
Att vara ensam och inte vara tillsammans med någon man trodde att man skulle vara tillsammans med. Det var inte så farligt.
Nej, det går att börja om.
Ja.
Mm.
Och det är liksom bottenplattan.
Mm.
För därefter,
är det din, alltså, du vet att jag brukar fråga om toppar och dalar. Det här är en av dina dalar.
Ja.
Är det den största dalen?
Det är den största. Jag hade en period när jag var kanske 14. Som många tjejer har.
Mm.
Liksom identitet och sådär.
Mm.
Och då lovade jag mig själv att jag skulle liksom aldrig må dåligt igen. Eller jag skulle alltid fortsätta och bygga vidare på det där som min bottenplatta att må bra.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag var så frustrerad då i den situationen. För att det var en annan person som fick mig att må dåligt. Men jag kände att jag mådde bra i mig själv.
Mm.
Så att de två situationerna har ju varit utmanande på olika sätt. Men det var nog absolut en av de tuffaste situationerna i livet.
Ja. Och då är det ju så. Då har man liksom varit med om det där. Och så tar man sig ur det. Och sen tycker du att det stämmer det här med att man blir starkare utav sina...
Ja. Och jag blir orädd.
Mm.
Och det är en av de termerna som jag använder i liksom fem väst-sammanhang också. Som faktiskt kommer utifrån det.
Mm.
Att fatta inte beslut baserat på rädsla.
Nej, precis.
Oavsett om det är ekonomi eller karriär.
Relationer.
Eller relation.
Mm. Mm. Så att här startade du ditt första företag då, eller?
Ja, då startade jag första bolaget.
Vad var det då för något?
Jag och min kompis, vi jobbade med som konsulter för olika typer av företag. Som vi jobbade med en arkitekt, hjälpte henne med kommunikation och hemsida. Vi jobbade med en firma som jobbade med att hjälpa företag att hitta boende och lägenheter till anställda i London. Med deras kommunikation. Vi jobbade med liksom många olika bolag, mediebolag. Och jag jobbade nära med både affärsutveckling och kommunikation mot olika industrier. Och det var väldigt bra och nyttigt för att så här förstå affären, komma nära. Och vi identifierade liksom att det finns ett gap där det blir för dyrt kanske för mindre bolag att jobba med stora konsultbyråer.
Mm.
Som vi kan vara liksom en extended marketing agency.
Mm.
Så att vi var dåliga på att ta betalt dock, ska jag säga. Så okay. Vi fick kunder, men vi tog inte, det flög inte.
Också en lärdom.
Också, jätteviktig lärdom.
Mm.
Och,
man kan inte bara vara snäll liksom.
Nej, exakt. Nej. Även om det var trevlig tid liksom, så det bar sig inte riktigt.
Nej.
Sen så startade jag eget då liksom. Själv och flyttade tillbaka. För i den vevan träffade jag min nuvarande man.
Mm, så det kom en ny kärlek.
Ja. Mm. Och jag kommer ihåg att så här, jag hade bestämt mig efter den första. Så hade jag bestämt mig för att jag skulle ha ett år. När jag bara skulle fokusera på mig själv. Men så i slutet av det året så liksom började han ta kontakt. Och så där. Mm. Jag var så irriterad för jag tyckte att han var bra. Jag var så här, jag vill inte liksom. Det var för tidigt för mig på något sätt.
Ja.
Det var fortfarande mitt frihetsår. Men
han tog sig in där.
Han tog sig in. Och vi var bägge liksom tålmodiga. Mm. För ingen stressade någonting.
Nej. Och nu så här, 3 barn senare med samma man. Då.
Ja, exakt.
Mm. Så det var rätt att du inte väntade ut.
Nej, men han är min person.
Ja. Ja, vad härligt. Och nu har ni ett liv i Sverige.
Ja, exakt. Så då flyttade jag tillbaka. Han bodde här.
Mm.
Och så testade jag lite fram och tillbaka. Och sen så var det mer här. Och då började jag jobba med lite finans och IR mer. Utifrån min kommunikationsbakgrund.
Mm. Ja, det lät ju logiskt också. Mm.
Och där började jag närma mig den svenska börsen. Och då tänkte jag helt plötsligt att så här, René då, som var en av mina närmaste vänner i London. Hon jobbade med att köpa och handla aktier på Deutsche Bank. Och jag investerade i både så här småbolag och i större bolag. Men vi pratar aldrig om det. Och det är hennes profession. Och vad är hennes profession? Nu gör hon inte det längre. Men jag tänkte på så här, varför pratar vi inte som kvinnor inte om ekonomi eller vad vi fattar för beslut? På samma sätt som vi pratar om tröjor vi köper från så här fint varumärke vi har upptäckt. Eller en konstutställning, en restaurang eller en film vi såg.
Mm.
För det är egentligen, det är så betydelsefullt.
Verkligen.
Mm. För det är där vi faktiskt bygger förtroende och så här skapar förändring, tror jag.
Alltså du hade liksom ingen att prata de här ekonomifrågorna som du hade velat där då?
Nej, jag har alltid pratat med killkompisar eller min man eller pojkvän eller så.
Mm.
Och det är det som var grunden till Fem i Väst också. Att hur hittar vi sätt att visa vad vi gör när det kommer till ekonomi och normalisera det.
Ja. Så var tankarna då redan då att du skulle vilja bygga bolag kring den här frågan?
Det första liksom steget som det var på internationella kvinnodagen, om jag inte missminner mig så var det 2018. Jag var höggravid med mitt andra barn. Och jag kommer ihåg att Dagens Industri presenterade statistik på lite riskkapital som gick till kvinnor.
Mm. Så kanske jag också var där.
Ja,
ja.
Förmodligen.
Mm.
Och det var så där, då gick det upp för mig, men hur, jag får inte ihop det här. Liksom. Hur kan det se ut så här? Så det var dels det perspektivet som gjorde att jag liksom engagerade mig. Men också i, om vi tittar på de forumen som finns där vi samlar liksom kvinnor och män, så kommer inte kvinnor.
Mm.
Och varför är det så? Och varför har jag inte pratat med tjejkompisar, men jag har ändå pratat med killar om det. Och är jag den udda fågeln som pratar med grabbarna? Eller är det så att andra känner som jag?
Vad tror du är anledningen till att det är så? Att det inte lockar liksom tillräckligt många kvinnors intresse? För det, historiskt sett har det ju varit så i alla fall. Nu tror jag i och för sig det börjar hända saker nu, men, och du är en av dem som bidrar till det. Men
Jag tror att vi ska inte underskatta liksom vad vi har växt upp ifrån. Alltså på samma sätt som jag berättade om hur jag påverkats av mina föräldrar. Så min farmor var sjuksköterska.
Mm.
Och det var det hon hade att välja mellan. Att bli sjuksköterska eller lärare.
Mm.
Min farfar var den som skulle försörja. Liksom under många år. Hon var en lite udda fågel som liksom ville vara självständig och så. Så det var kvinnor liksom föstes ju in i läraryrket och på sjuksköterskeskolor fram till 40-50-talet.
Mm.
Och det är inte många generationer bort. Mm. Så att det fortfarande är kvinnor inom det. Det ter sig naturligt för man har tvingats in i ett. Och sen så har man sett förebilder inom det segmentet.
Mm.
Så jag tror att med nya kullar av tjejer som går in i de här historiskt mansdominerade yrkena.
Mm. Att det är vägen fram.
Det, ja, exakt. Men det är också lätt att inspireras av en mamma eller en moster eller mormor. Så.
Ja.
Och välja liknande inriktning.
Absolut, och sen är det ju rätt intressant att när man tittar bakom det här så är det ju ändå så här många kvinnor som har stått för så här hushållsekonomin och liksom skött ekonomin behind the scenes. Eller hur?
Mm.
Sen kan det vara så liksom de stora penseldragen då ska liksom männen. Men jag tänker ännu längre tillbaka i tiden.
Mm.
Så var det säkert så att, jag tror nog att min mormor till exempel, hon var nog ganska, det var hon som liksom räknade slantarna. Det är åtminstone en känsla jag har, jag har aldrig frågat faktiskt. Men ja, men det är ganska intressant att vi ändå, står ju vi för väldigt mycket av strukturen liksom i den lilla familjen i alla fall.
Mm. Ja, men också en annan sak som jag tycker är liksom intressant, jag var på ett bankkontor när vi på Fem Väst skulle ha ett arrangemang och så var det en tjej där som stod, så jag var såhär, åh, är du här för liksom att prata?
Mm.
Och då Så kom hennes kille precis. Nej, vi ska här, vi är här för att träffa banken och skulle liksom ha ett kundmöte. Det är han som ordnar med vår ekonomi, sa hon. Och hon är 25 kanske, vad hon var i liksom åldersmässigt. Det här är bara några månader sedan. Alltså, och vi pratade lite då och berättade lite om vad vi gjorde där. Och hon sa, men han har ju ett intresse. Och han jobbade med liksom mer onoterade investeringar. Men ändå, hon delegerar. Och det är ändå morgondagens...
Ja, så vi behöver fortsätta förvaltare. Prata om det här.
Vi behöver det.
Mm. Hur gick det till då? När du beslutade dig för att också då gå in och köpa loss Feminvest? För det fanns ju innan.
Mm. Och jag bolagiserade 2020 tillsammans med dåvarande liksom, investeringsplattformen. Jag kommer inte ihåg om de hette Fannebami eller Pepins då. De gick ihop.
Vad sa du?
Fannebami och Pepins ägde 49%. Eller först så ägde jag 40%, så är det en option på majoritet första vinstdrivande året.
Mm, för du jobbade ju på Fannebami också innan det här.
Exakt. Ja. Med kommunikation mellan barnen, mellan Noelle och Levi.
Mm, det hann du göra lite.
Ja.
Ja.
Och då så fick jag förfrågan egentligen från den dåvarande vdn. Mikaela, vill du göra någonting med det här? Och jag kommer ihåg det så väl, för att då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med det. Jag hade ett engagemang runt vissa frågor då, liksom riskkapitalet. Jag pratade inte investering, hur för sig att komma igång och börja prata ekonomi. Och sen så tänkte jag, men det är ett bra namn, liksom varumärket.
Just det, eftersom du är marknadsmänniska också. Ja, man får ju verkligen ihop det nu när man hör dig.
Ja. Och så att jag tackade ja till det, förutsättningslöst, men kände också så här, men det här kan jag jacka i. Så att jag lanserade ett ängelnätverk då på liksom det här varumärket, och då hade jag kanske ett handfull affärsänglar som hade sagt, ja men vi kan vara med. Men med det så fick jag ju otroligt många entreprenörer som hörde av sig och ville ha äntligen kvinnor som investerar. Och vi liksom sakta men säkert började bygga vidare på det där. Vi var vinstdrivande år 1, 2020. Så jag fick då majoritet våren 2021 på stämman där. Och då tog jag upp att jag ville köpa loss det med Pepins. Då var det i alla fall Pepins.
Som ägde det.
Som ägde.
Mm. Mm.
Och då... så landade vi, det tog lång tid, och jag använde mig till och med av en utomstående tjej, vilket är också ett bra råd faktiskt. Om det är så, ta hjälp för att medla och få affären i hamn. Och under det året så gick jag in och konsultade istället för att vara anställd. Alltså jag visade tydligt att det här bolaget kommer inte att växa.
Nej, okej. Okay. Det var en markering. Att när du inte är där, då... Mm.
Och då hade jag ju majoritet, så det var ju svårt. Men det var ju ett spel, såklart. Mm. Som hade kunnat spelas ut på många olika sätt. Men till slut då så gick de med på att så vi hittade en deal. Och det skedde då i april 2022.
Ja, ah, så det är ju ganska nytt ändå. För jag har ju liksom förknippat dig med namnet länge, men då förklarade jag saken. Att det var då det liksom... Och sen dess så har det ju verkligen hänt supermycket.
Ja, jo men för då på hösten, då hade jag min första anställd då från 2020 som är fantastisk, Rebecka. Hon är ju kvar och nu... Så att hon var ju... Nu kör vi mickan liksom. Och sen så... hade jag då förmånen att bli approcherad av en annan tjej som heter Elin. Som var väldigt aktiv på finanstwitter. Som frågade om jag hade ett jobb. Och då tog jag ett bett på att anställa henne. Och vi var ju liksom grundteamet då hösten 2022. När vi sa nu ska vi börja bygga det här bolaget. Det fina är att de här åren gjorde att jag visste... jag hade fått en insikt i målgruppen. Vi testade olika typer av digitala, fysiska utbildningskoncept. Och lärde oss väldigt mycket om... Vi byggde inte affär, utan vi erbjöd allting gratis. Men förstod också på olika sätt hur vi potentiellt skulle kunna utforska och bygga vidare på en affärsmodell som var hållbar.
Mm.
Så att det hade vi med oss. Så att jag hade en ganska tydlig då, ett första, att vi skulle lansera ett ben som vi kallar för Academy.
Som ni också har gjort.
Mm. Mm. Och det gjorde vi då september 2022. Och sen så, och det är för småsparare att lära sig om och investera och sådär.
Mm.
Och sen så lanserade vi Expand för entreprenörer i mars 2023.
Mm, så ska hjälpa entreprenörer att få kapital och andra saker, eller?
Ja, exakt. Mm. Vi säger så här, kapital, nätverk, men också reach. Att få komma ut. Och vi har tagit både våra eventplattformar men också magasinet som vi har. Femmest magasin som har legat på SJ-tågen här.
Just
i januari.
Just det, som också är ny nu.
Ja, ja. Exakt.
Jag fick några extra i handen här när du kom. Jätteroligt.
Men så, det
så nu är du ju också mediamänniska på riktigt igen. En egen tidning.
Men det, och vet du, jag tror att det är det som är lite intressant. Att när man kommer ifrån sidlinjen, inte luttrad i finans, så har man andra perspektiv.
Mm.
Och det är, det kan vara läskigt, men det är också ett sånt värde. För du kan komma med, du tänker lite utanför boxen.
Ja. Ja, helt otroligt. Och sen är det då fonden också som nu är alldeles nyss. Eller vad är det tredje benet?
Ja, men precis. I communityn så är det ju också Ängelnätverket.
Ja, just det.
Så det är de entreprenörer, Ängelnätverk och börsintresserade.
Mm.
Och sen så har vi fonden som är ett annat bolag i koncernen som vi nu precis har lanserat och som ska investera i bolag som ägs av kvinnor och visa att kvinnor är bra investeringar.
Ja. Ah. Och nu är du också bolagsbyggare igen då, kan man säga. Även om du hade gjort det lite innan så är det ju kanske ännu mer än nu.
Ja, men nu känns det på riktigt.
Ah.
Och jag är också så övertygad om att jag vill göra det här i många år.
Ja, ah, det känns rätt alltså.
Det drabbade mig faktiskt.
Mm.
Och det visste jag inte när jag tog beslutet.
Nej.
Om att påbörja jobba med verksamheten.
Ja. Men hur känns det då att vara den där entreprenören som nu ska stå i fronten och leda både vision och affärsidé och även ett gäng som ska jobba med dig och få med dig folk på olika sätt?
Det är så blandat, för det är drömmen. Jag lever min dröm. Jag älskar det jag gör. Jag har sån övertygelse att jag ut i fingerspetsarna så vet jag att det här är viktigt.
Mm.
Jag tror att det här är en viktig pusselbit för att få samhället till att utvecklas och bli bättre. Och att få ge kvinnor den här möjligheten. Men samtidigt också känna stort ansvar för att visa resultat.
Mm.
Och en jag är förvånad över uppslutningen av otroliga kvinnor och män som vill vara med.
Mm. För det är både kvinnor och män.
Det är det. I investeringskommittén så har vi ungefär, vi har 60-40. Så. Och engagemanget som man får från personer som verkligen ser och säger heja. Mm.
Så men, härligt. Men vad är det då som har varit svårt?
Alltså det är jättesvårt att växa utan att ta in kapital. Att växa bootstrapped.
Mm, som jag också har erfarenhet av. Som jag har berättat för dig.
Mm. Det är tufft tycker jag. Det är också inte min... jag är inte en revisor eller en CFO.
Nej, du blev ju inte det. Nej, just
nej.
Det.
Så det är ju... Det tycker jag är en stress. Det är... Även om vi växer... Jag vill också växa lönsamt. Och vi har gjort det hittills. Och jobbar hårt för det. Så... 2023 var vi växte över 300% i omsättning och med en liten vinst på sista raden. Och det, men det kostar. Att jobba med att bygga ett företag som man vill bygga stort. Men i ett tidigt skede att få rätt personer på plats. Det har jag aldrig gjort förut.
Nej.
Och att liksom förstå och skapa rätt förutsättningar på både kort och lång sikt.
Hur gör du då för att liksom tackla de här olika utmaningarna som det ändå är?
Jag tar hjälp.
Mm.
Jag tar hjälp av min man emellanåt. Eller jag har en otroligt... jag har aldrig varit med om att ha en styrelse och advisory board som är så dedikerad till the why, eller det vi ska göra.
Mm.
Vilket är att se till att kvinnor får äga mer.
Mm.
Sen hur vi gör det spelar inte så stor roll.
Nej, det är härligt att ha, känna det här. Att några som har ens rygg, eller hur? Mm. Det är det som har varit min erfarenhet också. Verkligen. Alltså vårt advisory board, vi hade inte varit där vi är om inte de hade funnits där.
Mm.
Så det, och jag undrar om inte... Vi också kan slå hål på den där gamla myten och liksom att kvinnor inte skulle hjälpa varandra och så här. Alltså den finns ju inte, tycker jag. Och här sitter du och jag nu och pratar om, jag menar, vi gör ju olika event. Vi skulle ju kunna se oss som konkurrenter liksom, men det finns ju ingenting av det. Utan det är ju så här, hur kan vi liksom istället ta steg för steg så att vi kan förändra ända upp till toppen, som ju vi har väldigt mycket bekymmer med i det här landet just nu med hur det ser ut.
Ja, det är ju nedslående bara häromdagen,
ja.
Liksom hur kvinnlig vd plockas bort och man tillkommer på studs.
Ja, precis. Ja, nej, det var verkligen flera steg bakåt nu den här veckan senast. Men i övrigt då, när vi pratar om jämställdhet, vad är din egen erfarenhet då? Hur blir du liksom bemött och vad har du för egna erfarenheter kring det?
Jag har varit med i många olika typer av situationer där jag har blivit väldigt nedgraderad utifrån att jag är kvinna. Så objektifierad i ledningsgrupp. Jag hade en situation där en person sa... Det var tre personer, eller fyra personer i rummet. En CFO, en CTO och så var det jag med liksom IR-kommunikation. Och sen var det en vd. Och så sa vdn, this person, den tekniska chefen, is the smartest person I know. And Michaela is the prettiest. Alltså att i en ledningsgrupp behöva värja den typen av kommentarer är helt ofattbar. Gud,
alltså. Vad gjorde du?
Jag sa, det är inte okej. Det är jätte...
Du gjorde
nedvärderande.
Det?
Mm. Ja. Och vi hade en jättekonfrontation efter det. På telefonen och sådär. Så att jag har varit med om... Men jag har också sett att det har varit... Att jag har varit företagsam. Och att dörrar har öppnats. Och säkert också utifrån att jag är kvinna.
Mm.
Så jag har sett bägge sidor av... Av det. I dagsläget så får jag ju, alltså min man liksom är med, han säger så här, men det du gör blir bra.
Mm.
Och det är en sån trygghet och stöttar liksom i den mån vi, ja men vi liksom lever i en relation där vi kanske inte jämställer alltid, men vi hjälper varandra så mycket vi kan utifrån våra respektive förutsättningar.
Mm. Vad gör han då?
Han jobbar med private equity.
Okej, så vi kan prata lite.
Ja, så det är
finans hemma också.
Ja, absolut.
Ja,
Och sen så har jag också upplevt att bli uthängd. Utifrån att jag liksom, ja, men, kvoterar kvinnor. Och bara man har liksom ett kvinnligt könsorgan så är man, kan man investera, och jag kommer säkerställa att kvinnor kommer förlora så mycket pengar på den här fonden då till exempel. Alltså det finns ju så mycket skräp där ute också.
Ja. Just att, det, du nämnde Twitter eller X.
Bara det. Där nästan.
Ja, precis. Det har ju varit en del storm. Jag tänker på Johanna Kull på Avanza och det här som var där också. Det var väl också där som det...
Samma grupp.
Jag har lämnat det helt... håller på LinkedIn där är det i alla fall trevlig ton.
Ja, men jag förstår det. Mm. Och jag är inte heller så liksom aktiv där, men det är liksom, jag vill stå stadig, men jag vill också inte engagera mig i det. Men det finns, och det är viktigt att vi lyfter att det finns, för att vi att förstå att det är inte alltid en lätt situation att befinna sig i.
Nej, verkligen inte.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men Mikaela, nu så måste vi djupdyka i, när jag har dig här nu. Kan vi inte bara lösa det här nu? Liksom? Hur ska vi få ordning på kvinnors ägande? Och att vi tar ett större engagemang. Och, ja, för vi vet ju att det är så skevt här. På hur vi ser på både hur vi investerar och hur vi ser på ägande generellt sett.
Men det är så många pusselbitar som man måste liksom trycka på. Det måste till ett ackord och många tangenter måste tryckas ner samtidigt. För att liksom vi ska kunna skapa den här melodin. Mm. Och det är utbildning och en förståelse för att normalisera det att spara, investera, starta företag.
Mm.
Och det har jag definierat i vi behöver skapa utrymme i brett där vi visar på mångfalden bland kvinnor som driver bolag, som investerar i onoterat, som investerar på börsen, vad kvinnor tänker, lyfta kvinnors tankar om hur börsen ska agera, hur man tänker runt investeringar, hur man säkerställer att man inte har en för hög liksom avgiftsbelagd portfölj.
Mm.
Det måste till. Så man behöver liksom en lobbying. Så. Och visa. För att också inspirera fler att komma igång och normalisera det.
Precis. För fler, just den där, jag är ute efter det här. Liksom, hur kan vi skapa förutsättningar så att fler tycker att det här är både coolt och kul?
Och det är ju, det vet man ju vikten av för att förebilder. Mm. Så. Men jag tror också att det blir väldigt lätt att bli silos eller kluster. Vi har liksom, vi har industriprofilerna som är kvinnor. Men det vore intressant, vad händer om man tar en av liksom industribolagens högsta chefer som är kvinna och hon berättar om sitt pussel med småbarnslivet, eller att hon berättar om så här tänker jag runt att spara på börsen eller mitt sparande, eller jag började liksom för sent med tänka på min pension, eller alltså att man får så att det blir inte, man inte blir så stereotyp, för man har ofta en målgrupp innanför en vertikal. Så att man behöver liksom trycka på, försöka få ut budskap i väldigt många olika vertikaler. För att visa, för att få liksom en olika normalisering.
Perspektiv. Ja, precis. Att det inte är så komplicerat heller, tror jag. Att jag åtminstone hade behövt höra lite tidigare i mitt liv. Att man tror att man liksom måste vara finansperson för att förstå de här grejerna.
Och det är också en, så här, en självförtroendefråga kopplat till ekonomiska beslut. Mm. Hur får vi oss att, för jag tror... Och min tolkning är att oavsett om det är att investera onoterat eller investera på börsen eller starta företag, så tror jag att det är samma känsla runt att jag har inte tillräckligt med kunskap för XYZ, alltså de här tre områdena. Sen är det olika, man har olika, liksom, olika mycket kapital, eller man kanske bara väljer att satsa allt på ett företag. Men det är samma känsla. Och därför så tror jag att vi behöver också bygga som kvinnor vårt självförtroende, och det där så ser vi ju att så här, även ur ett rekryteringsperspektiv så vill kvinnor ha mer på fötterna. Vi vill ha mer kunskap.
Ja, det vet ju jag, det är ju min precis, det pratar vi ju så mycket om.
Ja, men eller hur?
Ja, fortfarande, tyvärr.
Ja. Och där så behövs det forum för samtal och kunskapsöverföring. Så att vi känner att jag kan det här.
Så bygga självförtroende också. Just det här med att starta och driva bolag också, som både du och jag har erfarenhet av. Där tänkte jag också vi kunde liksom, hur får vi fler kvinnor att tycka att det är roligt? I och för sig är det ju, vad ligger siffran på nu? Har du koll på det? Är det 30?
Det har gått ner pyttelite i Sverige, och vi är ju liksom en av de sämsta länderna i Europa.
Ja, det är ju liksom verkligen deprimerande.
Men jag har en tolkning där. Ja. Och det är att jag tror att vi som kvinnor, och det är bara för att jag utgår. För min första liksom firma i Sverige jag startade var en enskild firma. Och det upplevde jag som lägre risk. Och jag upplevde och kände mig trygg i att så här, jag kan leverera konsulttimmar. Men jag vill inte starta ett bolag som ska växa eller alltså anställa. Eller det kändes mer främmande.
Men det var ändå så här första steget.
Det var det första steget.
Det var det för mig också.
Eller hur? Det är så intressant. Och det här visar statistiken. Och då är min tolkning. Vi i Sverige har väldigt liksom, höga arbetsgivaravgifter till exempel. Alltså det är dyrt att anställa. Och den där att starta en enskild firma signalerar på något sätt att vi har en tilltro till vår egen leverans. Men att det är läskigt att lita på att någon annan ska leverera och ta ansvar för den.
Eftersom personen. Avgifterna blir så höga då, menar
ja.
Ja, det är ju galet.
Det tror jag bidrar.
Så det är något som vi ska kämpa för också såklart. Men trappsteget behöver ju inte vara så stort. Jag har en annan grej där, nu kanske inte, det är inte jag som ska sitta och... Men jag bara tänker på min egen erfarenhet. Att jag drev ju liksom eget då i konsulteri i jättemånga år. Men varvade det med att ibland gå in och vara anställd chef och sådär för större företag. Men sen så kom jag tillbaka till det här, och då kom jag på då att jag ville bygga större. Och att göra det själv är... ganska svårt ändå. Så att just att liksom våga också hitta folk runt omkring sig som man vill bygga bolag ihop med. Det tycker jag har varit en nyckel för mig i alla fall, kring att liksom våga mer och så här, man uträttar ju mycket mer om man är flera.
Ja, men det är ju också väldigt mycket roligare.
Ja, precis. Verkligen. Man både delar svårigheter och det som är kul tillsammans. Men du, man tänker på så här kvinnor som vill få tillgång till, nu sitter ju jag här då som inte har sökt så mycket kapital ännu då, utan har gjort så här bootstrapping som vi pratade om, när man bygger med egna medel till att börja med. Men vad har du för, om vi ska gå in på det där liksom, vad är det som är viktigt om man nu är i den sitsen att man behöver kapital för att bygga det man vill göra?
En viktig del är att killarna måste upptäcka affärspotentialen med kvinnors bolag.
Mm.
Och det här har jag också förändrats lite i den här frågan över tid. Men idag, vår fond då, som riktar sig till professionella investerare, har ju, vi har en ambition att liksom ta in närmare 50% från män i den.
Mm.
För att i och med att killar fram till nu sitter på investeringskapitalet och drar sig för att investera i kvinnor uppenbarligen, alltså om vi tittar till statistiken,
mm.
så måste vi måste tillsammans visa att nu gör vi det här tillsammans och det här kommer bli en bra affär, men du är också med och påverkar något till någonting positivt.
Mm.
Och det är en bra affärspotential. För jag tror att när man får liksom KPI:er på men den här fonden genererade X i avkastning, då kan man ju prata. Då pratar man samma språk. Nu så finns det för lite data. Alltså det finns data på hur lite kapital som går. Det finns data på hur liksom,
du menar hur mycket riskkapital som går till,
ja,
till kvinnor.
Mm. Exakt.
Ja, den här under 1% som vi brukar tjata om här.
Ja.
Det är galet. Ja.
Men om vi då pratar om affärspotentialen. Och det här är så intressant. För att jag hör gärna dina tankar här också. För att jag var i Finland då vid Slash. Och då träffade jag en holländsk
VC. Det är jättestor, vi kanske måste berätta vad det är. Det är en jättestor entreprenörsmässa.
Ja, mm. exakt. Investerare kommer från hela Europa dit.
Mm.
Och startups och sådär. Och då var det en VC från Holland som berättade att de hade investerat i 75 bolag. Och när jag berättade om min nya satsning så sa han: fantastiskt, jag vill koppla ihop dig med en kvinna i Holland som har en liknande ambition.
Mm.
Och då så sa jag: fantastiskt, tack, men vet du vad? Du och jag behöver prata.
Just det. Jaha, han trodde att du bara liksom ville prata med kvinnor då?
Eller jag tror att det blir en så här naturlig, du borde prata med, jag känner en kvinnlig entreprenör, eller det blir en så här naturlig, jag bollar vidare det till en kvinna så kan ni prata.
Mm.
Och jag sa så här: ni har investerat 75 bolag, hur många av dem är kvinnor?
Mm.
Inte en enda, sa han. Och sen så fortsätter vi prata och då liksom snubblade han in då på att, men han hade ju två killar som man hade investerat i som hade tagit fram produkter för bebis. Så att det är så här någon retail-varumärke. Ah.
Oh my God.
Som skulle in i Norden, som, liksom, som då hade en profil mot kvinnor. Eller liksom att de skulle kunna potentiellt köpa det, kanske till barnen eller så. Och så sa han, men vi ställer ju som krav att kvinnor ska tillsättas i ledningsgrupp och styrelse. Och jag förstår det utifrån liksom de positiva effekterna som data visar när det är mer mångfald i liksom styrelse, ledningsgrupp och så vidare. Men vad det resulterar i att kvinnor bygger upp mäns förmögenheter och får väldigt lite betalt jämfört med vad männen får när den där exiten väl sker.
Ja.
Så ni måste jobba med ägarna, och det är därför vi har valt att ta den här positionen. Att både inkludera liksom män, och vi har family office med män som har tackat ja redan. Vi kommer inte kunna gå ut med det än, men lite längre fram. Men det är också en att lyfta den här typen av frågeställningar.
Ja, jättebra. För det är ju det vi behöver, liksom, det behöver inte vara polariserat på det. Eller det ska ju inte, det är ju det vi ska bort ifrån egentligen. Men vi behöver liksom ta de här kliven in i de här sammanhangen.
Mm.
Mm. Och det är ju likadant det som jag håller på med, att försöka förändra på näringslivstoppen. Det är ju liksom på hur det ser ut i representation i styrelse och ledningsrummen. Det är samma sak där. Och då måste, liksom, då måste ägarna förändra sin syn på det här.
Mm.
Också. Så det är verkligen båda
vägarna. Så det enda sättet vägarna är för någon att ta risken och satsa på kvinnor. Och säga, vi tror att det här är bra. Få med sig investerare, kvinnor och män. Som själva tycker att det här kommer att bli bra. Och sen att vi liksom lyckas. med det här. Det är därför jag känner sånt ansvar också.
Ja.
Att lyckas.
Att lyckas, ja. Ja, vad härligt. Vad är det mer som vi kan göra annorlunda då? Mer än att prata då med även med männen så att säga i de här sammanhangen och försöka få med dem. Finns det någon annan spaning som du har gjort som är så här, men det här är åt helskotta, det här har vi inte gjort förut. Nu, låt oss göra den här vägen istället.
Men jag tror att man väldigt mycket jobbar utifrån sin egna nätverk. Alltså specifikt i länder som Sverige, Norge, Finland eller liksom där det är tillräckligt litet för att man ska kunna få ganska bra känsla för få en bra koll på liksom ett segment. Så man upplever sig kanske ha en bra koll på säg så här, finans, vilka som är på väg upp i karriären eller, och det gör att man lätt blir snäv. Jag har satt med en person som berättade att de letade efter en position, skrev på LinkedIn och bara, du, den här personen som väns bror har den här rollen, han kanske kan komma in på intervju. Att man utgår för sina nätverk, sen kan det vara LinkedIn eller det kan vara liksom att man är vänner eller bekanta eller känner någon. Jag tror att det är svårare i typ London eller alltså där det är mer anonymt. Men det finns överallt. Och det är någonting att
så
om du får ett resultat, gå bortom dina nätverk.
Ja. Gud, det var precis det jag la ut en grej om på LinkedIn idag. Så vad bra att du säger det jag också tycker. Men Mikaela, du har ju gjort massa saker då här, förutom tidningen och de här stora eventen som har dragit flera hundra människor varje gång. Det är jättekul att du har fått sån fart på dem. Så är det ju också en grej som jag sa, det här ska jag vara med på. Det måste vi göra lite reklam för nu. Du måste berätta vad det är. Vi ska ut och springa med dig.
Ja, alltså jag fick den här idén när jag var föräldraledig. Återigen, 2018. Så jag kommer ihåg att jag mässade
den. Det är då det händer, när man går där hemma med vagnen, eller
ja,
hur?
Ja, men faktiskt. Och så kom jag mässade då den dåvarande liksom vdn som hade gett mig då Fem i Väst. Det här skulle jag vilja göra. Och det är att den 4 maj så arrangerar vi ett första lopp. Där vi kvinnor och män, alltså det är så inkluderande, alla är välkomna. Det var någon som frågade så här, kan man gå? Eller kan man kan gå 5 kilometer?
Ja, så jag kan göra det om jag har, jag hoppas att mitt knä kommer snart att bli jättebra igen. Så då, för då vill jag springa.
Ja, nej men det är verkligen
jag kan gå
annars. Eller springa. Det var någon som sa att de skulle ta med sig sin hund. Vi längs med Djurgårdskanalen, klockan 12 går startskottet för de som vill liksom tävla och springa snabbt. Men sen är det en dag när vi faktiskt bara lyfter den här frågan och så här börjar ta in att det här är en så viktig faktor för att uppnå jämställdhet. Vi kommer att få till en förändring om tjejer får till ett större ägande. Och det är liksom en gemensam kraftansträngning som behöver till. Så den här dagen, 4 maj, du kan gå in på
4 maj, precis. Och hur anmäler man sig? Nu får du reklam här för den här.
Ja, det var fantastiskt. Nej, men gå in på femväst.se så finns det på landningssidan. Så ni hittar loppet och det finns liksom för barn. Jag vet inte om den här podden släpps, men vi har en omröstning i dagarna nu som är vilken t-shirt design. För vi har fått in många olika förslag på design på t-shirten.
Okej.
Och sen så är det 3 vänner bjuder på glass till alla som är där på området. Henkel kommer och bjuder på liksom produkter från deras Authentic Beauty Concept. Som är liksom, det är en fin och härlig dag.
Ja, och då kommer solen och skina och vi kommer vara jätteglada. Och vi kommer att kämpa för den här viktiga frågan. Tack Mikaela för att du gör det här. Du, innan vi slutar så är det faktiskt några grejer som jag brukar liksom knyta ihop säcken med som inte har kanske med just ägande och kapital och investeringar att göra. Utan snarare så är det så att jag har en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige. Och de skickar varje gång in en fråga som handlar om hållbart ledarskap. Och jag tänker att du är ju ledare nu och har dina utmaningar i livet och sådär. Men om du skulle dra det verkligen till dig själv. Vad betyder hållbart ledarskap för dig?
Nej, men vi pratade lite om det innan. När jag delade liksom en reflektion utifrån en ny situation som jag befunnit mig i dagarna bara. Där jag insåg att så här, den här situationen har jag aldrig befunnit mig i tidigare. Och jag måste lära mig av det. Så det är liksom att våga se sig själv och spegla sig själv utifrån ens förutsättningar och ens anställda teamet runt den och kanske inte liksom snabbt reagera på något utan verkligen försöka så här förstå vad ska jag göra för att fatta rätt beslut liksom, som blir långsiktigt bra för oss och för. För jag tror att allt finns en sån väg. Och jag kanske är liksom optimistisk.
Mm.
Men sen har jag också en så här rent krass. Ett krasst förhållningssätt till att jag till exempel. Jag har inte tid till någonting egentligen.
Nej, så det är tre ganska små barn.
Det är tre små barn. Det är ett företag där jag liksom lägger mycket hjärta och själ. Jag har en liksom man som förtjänar mer tid än vad han får. Och också i den här liksom situationen. Så det jag gör då det är att jag bokar att jag ska åka Vasaloppet till exempel.
Mm.
För då tvingas jag ta tid till mig själv och röra på mig fysiskt. Jag lägger inte någon press. Jag ska inte prestera. Jag ska inte ha någon snabb tid. Men jag behöver.
Ska du göra det i år?
Ja.
Oh, wow.
Första gången. Jag har aldrig åkt längdskidor innan.
Oh.
Eller jag har liksom börjat nöta lite nu då.
Ja.
Men det gör ju att jag faktiskt får viktig tid för återhämtning.
Mm.
Vilket är en så viktig del.
Verkligen.
Så det, utifrån så kanske
det ser sen är det så här, det är nog många som skulle tycka så här, åka Vasaloppet, det är ingen återhämtning. Det kommer kanske efteråt, men under själva loppet så är det nog många som, jag har inte åkt det, men jag vet ju många som, alltså det är ju riktigt tufft.
Ja, men det är, men det är liksom. Och det kommer nog tillbaka till så här, min ungdom och de här, att jag tränade väldigt mycket. Och att det får bli min andningspaus. Ja. Liksom. Så att även om det inte egentligen får jag inte till det. Och jag är inte så långt så vältränad som många andra inför ett sånt lopp. Men jag får åka skidor en gång i veckan. Mm. Liksom, en timme. Och det är ljuvligt.
Och det är jättebra även om man nu inte tränar för ett sånt tufft lopp. Utan när man kan tänka, inte träning också så att säga. När man skjuter ut sig från sin vanliga värld.
Exakt.
Då brukar det, ja, vi pratar om man drar vagn, då brukar man också komma på grejer. Men även när man gör korta grejer i vardagen. Utan vagn och löpardojor. Så där man inte befinner sig i sin vanliga kontext. Det tror jag också är väldigt bra.
Ja, nej, men du har helt rätt.
Ja. Men du, innan vi slutar så ska du också få summera lite grann kring dina bästa råd. Och nu är ju du, hur gammal är du nu?
36.
Jag får man inte fråga, men nu gjorde jag det i alla fall. Men för att jag tänkte så här, om du är tillbaka nu innan du åkte till England och innan allt det här hände i ditt liv som du har skapat så mycket erfarenheter av. Vad hade du behövt höra då, tror du?
Att leta inte utanför dig, utan leta i dig. Efter det där liksom som får dig att må bra eller får dig att gå igång på en idé. Men fortsätt att sätta dig i nya situationer. För att då får du en respons på om det du har i dig är liksom är rätt väg eller om det blir fel. För jag har gjort många, liksom hamnat på många platser där jag absolut inte skulle vara. Men det har egentligen bara bidragit till att jag har vetat om när jag har stått på en plats där jag vill vara.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror det.
Ja. Så en del skulle kanske se det som liksom felsteg. Eller, ja, men det är allt ifrån så här, att inte känna sig själv att säga att jag skulle bli revisor. Det är liksom ganska långt ifrån vem jag är som person. Jag fattar inte att mina föräldrar inte ifrågasatte det när jag sa det.
Nej.
Men det.
Vad hade du behövt höra att någon sa till dig då?
Jag tror inte att det, jag tror att det är mitt eget agerande som jag lär känna mig själv. Så, och det är väl lite det att så här, det andra kan inte säga till.
Nej.
Utan du måste liksom,
precis, man måste uppleva också.
Man måste uppleva och att faktiskt att lyssna till sin respons på de i de situationer man sen hamnar i.
Ja, och att du åkte hem ifrån England när du skulle göra det och ja, men precis. Att våga lita på sin intuition där också.
Och sen att, så här, att det är... När det värsta tänkbara händer, är det verkligen det värsta?
Mm.
Alltså, vad är vi rädda för? Egentligen.
Ja, vad är vi rädda för? Ingenting borde det vara.
Det borde vara mycket mindre än vad det är.
Ja, för vi har ju liksom bra här i det här landet ändå. Liksom, det finns inte så mycket att... Än så länge, vara rädd för.
Och sen en annan sak, en tredje sak är att engagera sig i saker som man är passionerad runt. Oavsett om det är ett liksom företag eller om man vill ge tillbaka eller liksom volontärt eller vad det nu må vara. Så får det ditt fokus. Och jag tänkte på det nu när jag var ledig för första gången på länge. Att i det att... Man tar in exempelvis mycket av det som händer i världen, av otroligt utmanande saker där med krig och konflikter och verkligen elände.
Mm.
Att ta in det innebär också att du blir mer orolig.
Precis, ja.
Så att faktiskt flytta ditt fokus från att oroa dig, alltså, vilket är besläktat med att vara rädd för saker, att det liksom var potentiellt skulle kunna ske, och lägga sin energi på någonting där man känner att man bidrar eller liksom man trivs, så fejda lite av den där oron.
Att det är liksom en strategi, menar du? Har du gjort så, tror du?
Jag inser att jag har inte riktigt tid att liksom oroa mig för mina barns, hur världen ser ut när de växer upp i mitt jobb på samma sätt, för att jag har en intensiv vardag och har mycket som jag vill lägga energi på att bygga och förbättra.
Mm.
Så i och med det fokuset så är jag inte så full av oro, medan när jag då tar en paus. Så, och jag kan relatera till ensamheten och den oro det skapar, till exempel då.
Mm.
Men också att förstå att man kan faktiskt påverka det.
Ja, precis. Och du sa ju också till mig innan här att göra det du gör nu, att bygga bolag och så, att det också skapar någon form av legitimitet och liksom självförtroende kring att du är någon att räkna med och sådär.
Ja, och det tror jag också är viktigt i mindre marknader, som man ändå måste säga att Sverige är. Att det går säkert, det kan säkert gå ganska fort då, om man inte liksom bygger eller utvecklar och pratar till exempel, utan att liksom någonting kommer med, så finns det en risk att man underminerar sina egna möjligheter.
Mm.
Så att faktiskt... försöka att bygga någonting så fort som möjligt och visa att man har någonting påverkar dina förutsättningar mer än vad man tror.
Mm. Där hade vi det. Var det slutordet, tror
jag? Ja, men det tycker jag.
att man kan mer än man tror och kunna vara med och liksom påverka genom att engagera sig i någonting som man tycker är viktigt.
Ja, verkligen.
Ja, superbra. Tack snälla Mikaela för att du har varit här hos mig.
Tack, fantastiskt.
Tack för att ni har lyssnat på mig och min gäst Mikaela Berglund. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter, Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe, jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka, oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli en mentor. Så vill du vara en del av Signes community? Här finns chansen till Pay It Forward på riktigt. Klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men ha det nu så bra så länge, så hörs vi snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.